Det är dags för det sista avsnittet i programserien Företagande Kust Österbotten idag, och som du kanske vet så har vi koncentrerat oss ganska mycket på Vasek under de senaste veckorna. Som sista gäst har vi idag direktören för företagstjänster, Kjell Nydahl. Kjell, vi ska prata ägarskiften, och traditionellt delar man ju in dessa ägarskiften i generationsväxlingar och ägarskiften. Och jag kan tänka mig att ägarskiften dominerar.
Helt rätt, det gör det nog. Det är ungefär nog för oss i alla fall på Vasek så är det 90-95% som är ägarskiften och traditionella generationsskiften, då är resterande del. Så är det.
Och ni har sysslat med det här länge på Vasek.
Det har vi gjort, ja. Vi såg ett behov redan 2007-2008, och sen då har vi byggt på vår kunskap hela tiden och sysslat med de här frågorna. För det är en sak som det finns ett enormt behov på fältet.
Så där enkelt skulle man ju kunna tro att det är bara att sälja och köpa, men det är många moment i processen.
Nu är det nog, om vi ska göra upp en, som det kallas, due diligence, en sån här minneslista, så är det nog många sidor med punkter man ska ta i beaktande vid ett köp.
Om vi då börjar med den som säljer, vad måste hon eller han tänka på som är det allra viktigaste?
Nu kan vi väl säga som så att börja i tid, ha en realistisk tid till förfogande för hela projektet i fråga, försäljningsprojektet. Sen är också där att man har företaget i försäljningsskick, att allt är up to date. Och sen är också det där, kan man väl säga som en liten tredje punkt, att man har också all om det är en sån producerande verksamhet där i verkstaden, så är det väl så att man har produktionsanläggningarna också i skick, så att inte den nya ägaren genast måste investera i en ny maskinpark.
Många gånger har man hört sägas att då man väl har tagit beslutet som säljare så händer någonting psykologiskt. Man tänker att nu ska jag ta ut den semestern som inte jag haft på länge. Nu ska jag sluta lite tidigare och förverkliga mig själv. Är det bara något som folk säger eller stämmer det?
Delvis stämmer det nog. Det är nog så att det är många nog som börjar lite slappna av, om man får uttrycka det så, de här två senaste sista åren, om vi säger så. Vilket betyder att omsättningar går ner, vinsten går ner, och då är det ju inte lika intressant i en köpares ögon.
Så ditt tips är att kämpa på?
Gaspedalen full ner ända till sista dagen, om jag får uttrycka det så.
Nu hör du då en säljare då kontakta dig, så vad är den vanligaste frågan?
En av de vanligaste frågorna är nog det där med skatter. Att få så lite skatt som möjligt, men det är en liten teknisk grej. Det är det enklaste i hela processen.
Så man börjar med skatterna trots att man har sålt företaget?
Ja, så är det vanligtvis, tyvärr. Så är det.
Men då du ger sen lugnande besked om dessa skatter, så vad är då next step?
Där är förstås då beroende lite på bolagsform. Där kan man ju då komma in på att säljer man verksamheten eller säljer man då ett AB-bolag. Många säger att de ska sälja företaget, men de vet inte vad de ska sälja. Ska de lämna med ett gamla aktiebolaget och ha det kvar till exempel och lyfta ut dividender som en liten pension i framtiden, eller vad ämnar man göra?
Det här är förstås jättemångfacetterat, och trots att du kan en massa så du kan säkert inte riktigt allt. Vem tar du hjälp av?
Vi har samarbetspartner helt enkelt. Att vi har goda bokföringsbyråer, juristbyråer som vi då tar hjälp av och fyller på de luckor som inte vi behärskar. Och det är klart att om det är ett köpeavtal eller sånt, så är det ju en jurist som ska uppgöra det, helt klart.
När man brukar använda en term som det rätta priset, finns det ens ett rätt pris i sådana här saker?
Jag brukar väl säga det rätta priset är väl, kan man väl säga så där lite ironiskt sett, att då köparen tycker han har betalat lite för mycket och säljaren tycker de har fått lite för lite. Det är det rätta priset. Det svider lite för båda.
Men det kan ju inte vara allt för enkelt att prissätta ett livsverk.
Nej, det är det aldrig. För det är för mycket känslor oftast med. Och Nu vet vi också hur situationen är idag. Det är lite krig ut i världen. Det är andra faktorer som påverkar. Vi vet inte hur det ser ut om ett halvt år, ett år. Hur ser marknaderna ut på exportsidan exempel och så bortåt. Hur ser det ut i Finland? Börjar folk hålla i slantarna ännu hårdare än tidigare? Det är många sådana osäkra faktorer.
Men bokföringen berättar ju förstås en del.
Den berättar en hel del, men det är historia, hur det har varit tills dags datum. Vi vet ju inte hur framtiden blir. Det måste köparen nog alltid ta med i beaktande. Att är det någon sån här riskfaktor som kan dyka upp?
Om vi sen byter sida, det vill säga vi går till köparen, så vilka råd ger du åt köparen?
För det första ska vi väl säga som så att köparen måste ju veta vad det köper helt enkelt. För det första är det då verksamheten, vad ingår i verksamheten? Är det hela verksamheten? Är det en del av det? Och så bortåt. Normalt i alla företag så finns det någon sån där extra grejer som kanske ska bortputsas för ett eventuellt köp. Och då måste man se till det och göra såna grejer också.
Men om säljaren inte vill berätta, om säljaren vill hemlighålla saker och ting, så hur får man reda på det?
Nu får man ju reda på det ganska lätt nu. Det är ju det till sig. I den här befintliga långa versionen av bokslut kommer det fram. Alla de här fasta kostnaderna, de hade några extra sådana. Har de haft några extra hyresvedelag som de har betalat? De har till exempel en stuga i Ruka som inte vill säga, som har belastat bokföringen om jag säger så eller inte. Så nu kommer det fram nu. Man kan se också i personalakten där att vem som har fått lön, finns det extra personer, någon dotter, son som har fått lite extra lön fast de inte har jobbat där, eller har gamla ägaren inte har gjort någon lön utan levt i nästan enbart på dividend. Såna, då måste man ju då göra korrigeringar då, beroende på.
Nå, om vi då pratar om de vanligaste frågorna som köparna frågar, vilka är de?
Där är ju nog köparna normalt så går ju väldigt noggrant genom den här lönsamheten i bolaget och då ser de på historien. Sen är ju också att köparna idag vill ju binda upp den befintliga personalen med några små morötter så de vet att de här nyckelpersonerna säkert hålls där. Det är ju A och O för en ny köpare att veta att den gamla personalen består helt enkelt. Så är det.
Och speciellt viktigt är det ju givetvis om man har så att säga en trogen kundkrets.
Så är det nog, ja. Och sen är ju också där att de går ju noggrant igenom om det finns sådana här årsavtal med viktiga kunder. Och normalt då så går man nog igenom de viktigaste kunderna och ser att hur man kan bibehålla dessa med då en stor säkerhet.
Och sen då det gäller att köpa så då är ju finansieringen ofta också någonting som man helt enkelt måste kämpa med många gånger.
Nu är det så nu. Det är helt rätt så att det finns olika hjälp man kan få via Finvera till exempel då som företagarlån om man köper det på det sättet eller då borgen och så bortåt. Så är det, men man kan väl säga så där normalt så brukar ju Finvera komma in så där grovt sagt med 50% och den lokala banken de är resterande.
Vi ska snart lyssna på musik som du väljer, men före det så ska vi väl konstatera att det här med ägarskifte, det är en ödesfråga inom företagsvärlden i Finland.
Det stämmer nog helt rätt att för tillfället, om vi ser på statistik som ju nyligen har kommit, så det, finns det då 50-74-åringar, så är ungefär 74 000 i Finland. Det betyder nästan att var tredje företagare är på gång i pension, om vi säger så, inom de närmaste åren. Och det är ju väldigt många till antalet.
Vi ska fortsätta på det andra inhemska om en stund, men nu ska det bli musik. Vad ska vi lyssna till?
Vi kan höra till någon julmusik.